Ja, tack för välkomstorden ska jag säga allra först. Och det är ju vågat utav Siebert att lägga fram en person som är okänd nästan. Men det är nämligen så att jag är född och uppväxt i Rydsnäs och tillhörde den dåvarande lilla pingstförsamlingen där som numera är borta för många, många år sedan. Så jag utvandrade därifrån 1967 och kom till min första tjänstgöring i Skåne som nybörjare i predikotjänsten. Och sen har vi flyttat lite grann och jag varit i Ångermanland, vi har varit i Västmanland. Det var sista perioden här nu, sjuårsperiod för några år sedan. Vi har varit i Lappland. Vi har varit i Östergötland och i Småland. Och i Småland så kan man säga att det var jag cirka 9 år ungefär i Sävsjö. Och då var jag här i Pingstkyrkan i Aneby, vet jag, på en pastorsdag, en bönedag eller kanske till och med 2 sådana där dagar under den där perioden. Och sen var jag administratör, kallas det för, i Pingstkyrkan Vetlanda ett år ungefär. Skötte expeditionen och inkommande ärenden och utgående ärenden och så där vidare. Och sen några år tillbaka så är jag alltså pensionär och har kommit tillbaka till Rydsnäs. Min fru kommer från Eksjö från början och hon är också med där i Rydsnäs och vi bor där. Och tillhör som sagt Pingstkyrkan i Österbymo. Så nu vet ni orsaken till att jag är här. Det berodde på att Siebert träffade mig och oss i Österbymo. Och tack för välkomstorden hit till Aneby. Det finns olika predikningar. Om man ska hårdra det. Det är någonting som man kallar för temapredikan. Då sätter man upp ett ämne som finns i tiden och talar över. Sen finns det texttemapredikan. Då hämtar man ämnet ifrån själva texten när man talar. Sen finns det profetisk predikan. Och då har man ett profetord och ett ifrån skriften som har det profetiska anda till lyssnarna. Och sen finns det väckelsepredikan. Det finns undervisande predikan. Och det finns också förklarande predikan. Och i det sammanhanget brukar man läsa en vers och förklara och sen nästa vers och förklara på det där sättet. Och sen finns det någonting som heter biografisk predikan. Och då lyfter man fram en biblisk person väldigt tydligt och talar omkring hans eller hennes liv och gärning ifrån skriften. Och sen finns det några till olika predikningar. Den predikan som jag vill hålla idag, den vill jag kalla för undervisande predikan. Och det ska handla om andens nådegåvor. Och jag ska be att vår broder här på läktaren visar en liten bild allra först. Så ja. Det finns, nu ska vi se om den micken också är på. Ja. Hallå.
Det är den. Ja, vad bra.
Det finns 3 olika gåvobenämningar så långt jag kan se. Och det första det är ju att hela vår personlighet är en gåva till församlingen. Precis rakt upp och ner som du är en gåva. Och det andra är punkt nummer 2, det finns personliga gåvor till församlingen med utrustning av olika slag. Och ifrån Efesierbrevets 4:e kapitel och Romarbrevet 12 så står det ju om apostlar, profeter, herdar, lärare, förkunnare. Och en benämning som jag har satt dit som jag kallar för konfliktlösare. Det är en bra utrustning för församlingar som har problem. Förmanare. Det var till exempel Barnabas i apostlagärningarna. Ledare av olika slag, barmhärtighetsutövare, andliga fäder och mödrar. Administrationskunskap. Det är viktigt att kunna ställa sån förmåga till församlingens förfogande. Det är en gåva det. Diakoni, konst i färg och form. Ungdomsarbetare, yrkeskunskap, musik och sång med mera, med mera. I gamla förbundets tid fanns det en del vänner i andra krönikeboken som berättas om att de spelade i profetisk anda. Det är en gåva att kunna spela och sjunga. Yrkeskunskaperna kan komma till nytta i församlingen. Alltså, det här och mycket mer därtill är gåvor till församlingens verksamhet. Och den tredje punkten, det är vad man kallar för de andliga gåvorna. Och de nio andliga gåvorna som ni strax ska få se nu när det skiftar text, de är knutna mer eller mindre till de här personliga gåvorna, utrustningen som finns och som vi har och kan ge församlingen. Just det, man brukar dela in de nio andliga gåvorna i de här olika delarna som ni ser. Förståndsgåvor, det har med det andliga förståndet att göra. Vi har inspirationsgåvor och vi har kraftgärningsgåvor. De där nio speciella, de är till församlingens välsignelse på olika sätt. Och det är om dessa jag ska tala en liten stund nu. Jag skulle ju absolut inte kunna hinna gå in på varje gåva och utveckla dess funktion och betydelse. Men jag talar om alla dessa nio gåvor i ett stort paket till er här och nu. Och då vill jag läsa ifrån första Korinthierbrevets 12:e kapitel några versar. Och det står så här. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld av den helige anden. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungomål. En annan kan tolka tungomål. Allt detta åstadkommer en och samma ande, genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Amen. Herre Jesus Kristus, nu vill vi tacka dig att vi får vara inför en öppen bibel. Vi får läsa de ord som du har inandat själv ifrån början genom apostlar och profeter. Tack att ditt ord är levande, är kraftfullt, det är undervisande och det är en välsignelse för var och en som får del av det. Och nu ber vi dig att våra hjärtan får vara öppna och mottagliga. Tack att du vill höra vår bön. I Jesu namn. Amen. Ja, andens gåvor, det är till församlingen. Och den där bilden som nu ligger, ja, den är bra, den behöver inte vara längre nu. Andens gåvor är till församlingen. Och jag ska säga som en första huvudtanke att alla dessa nio gåvor, och för övrigt om de olika tjänsterna som jag visade nyss, allt är till församlingens uppbyggelse och ingenting annat. De här gåvorna är faktiskt nödvändiga för en Guds församling för att den ska kunna bli till välsignelse. Och därför bör vi ha kunskap om hur dessa fungerar och hur det är med den här frågan angående gåvorna. Jag tror att det är så numera att det har försvunnit bort lite grann av det där i våra församlingar med andens gåvor. Men Gud har ju tänkt att dessa ska fungera till fullo lika mycket nu som det skedde på apostlarnas dagar och på Paulus tid. Den här församlingen i Korint, från vilket jag hämtar textorden, får ett vittnesbörd i kapitel 1 och vers 6 och 7 i början där, att Paulus skriver: det fanns ingen saknad i nådegåvorna. Alla dessa fungerade i Korint. Och då vill han komma till den slutsatsen att eftersom de hade alla dessa gåvor så vill han ge kunskap hur det ska fungera. Och det gör han i kapitel 12 bland annat, där de också räknas upp i tur och ordning. De här andens gåvor har aldrig tänkt att vara till någon beundran för någon människa. Eller någonting av maktdemonstration eller liknande uppvisningar. Utan det är endast för att bygga upp Guds församling. Så den ska bli mera lik Jesus och mera härlig och mera fungerande. Ni vet ju att ett hus som håller på att byggas har ofta byggnadsställningar runt omkring. Numera har man ju blockhus och lyfter stora moduler färdiga och sätter på plats. Då kanske inte byggnadsställningar är så aktuella. Men normalt sett så har man ofta byggnadsställningar runt ett hus. Och det har man för att kunna gå på dessa och spika på husets väggar utvändigt. Eller måla huset utvändigt. Eller göra någonting annat. Och dessa byggnadsställningar finns så länge husets byggnad pågår. Sen tar man bort dem. Och då vill jag likna de här andliga gåvorna för sådana byggnadsställningar. Det måste finnas så länge vi bygger församlingen. Och vi bygger och vi bygger och bygger till dess att Jesus kommer. Och när huset är färdigt, när församlingen är färdig och klar för att lyftas hem till den himmelska världen, då tas de här byggnadsställningarna bort. Gåvorna behövs inte längre. De har då fyllt sin uppgift färdigt. Och därför står det att gåvorna är ett styckverk. De är begränsade. För det tillhör en kort period under byggnationen av Guds församling här på jorden. Och Jesus vill nämligen att församlingen ska vara en riktigt levande boning. Därför att han själv med sitt eget blod har köpt oss fria och köpt församlingen. Då vill han ju bygga den på ett bästa möjliga sätt. Och då finns dessa andliga gåvor till förfogande. Och vi kan gott göra det till ett böneämne. Gud, hjälp oss att dessa gåvor fungerar på ett starkare sätt, ett fullödigare sätt än hittills. Det kan vi faktiskt skriva upp i våra hjärtan och som böneämne. Den andra tanken som jag tror är viktig, det är kanalen för dessa gåvors användning. Vad är det? Jo, det är vår egen människoande. Det är så märkligt att anden finns inte någonstans i något hörn så här i kyrkan. Man kan inte säga att i det där hörnet, där uppe finns den helige ande. Och då går vi dit och lyssnar. Den finns heller inte på ett tomt torg. Utan det måste finnas en människa på torget. Och i den människan kan Guds ande bo och tala. Och då kan gåvan också fungera. Det är så med den heliga ande att det är inget fyrkantigt paket som vi kan lösa ut någonstans och öppna och se vad finns det i den och innanför pappret. Utan gåvornas funktion, det är helt enkelt så att det är en process i vår människoande som fungerar. Och då lägger anden ner sin gåva i vårt inre. Nu ska man heller inte tro att människoanden är en robot som återger ljudet ungefär som när man talar i en megafon och det går ut ljud i högtalaren direkt. Det är ingen automatik i någon utskrift. Om man matar in i en dator lite text och så skrivs det ut på pappret exakt så här. Så fungerar det inte heller. Utan när den heliga ande fungerar i vårt inre, i vår människande med sina gåvor, så mottager vi budskap i vårt hjärta. Sen kan vi faktiskt bära med oss det där budskapet i flera timmar, i flera dagar och sen återge det i lämpligt tillfälle. Så vår människoande är själva kanalen som fungerar som ett flöde. En process där vi är med när den heliga ande talar. Och på det här sättet så är det ju en hemlighetsfull samverkan mellan vår människoande och den heliga ande. Jag måste ju säga att det är ju oerhört stort att Gud har lagt det på sådant plan att vi kan få vara med i det här sammanhanget och vara kanaler för andens gåvor. Det är ju alldeles oerhört stort och ett stort tacksägelseämne. I våra dagar talar vi ofta om mjukvara och hårdvara. Och då menar vi det digitala som finns. Till exempel en dator, hårddisken, det är en hårdvara. Och i hårdvaran lägger man in mjukvara. Det är själva programmet, själva funktionen. Och så kan man uttrycka det i det här sammanhanget. Att hårdvaran, det är vår människoande. För den är hård ibland. Men Gud lägger ner av sina gåvor och sin heliga ande i vår hårdvara. Han lägger ner mjukvaran, programmet, funktionen. Och så börjar det fungera. Och då känner vi samarbetet med den heliga ande i vår människoande. Det är ju en fantastiskt stor sanning och ett stort tacksägelseämne. Och då måste det finnas ett roder, någonting som styr alltihop. Och det är kärleken. Den styr gåvans användning. Och Paulus säger att allt annat är värdelöst om jag inte hade kärleken. För den styr på rätt håll och på ett rätt sätt. Det finns en mycket dråplig ordning i den här bibelboken, i första Korinthierbrevet. Nämligen att i kapitel 12 så räknas gåvorna upp. Det är som att bygga en båt nästan. Man är i ordning ställer och kollar som det finns alltihop. Sen kommer kapitel 13 och där i berättas om kärleken. Och det är kärlekens kapitel. Det är själva styrningsmekanismen och rodret på båten. Och sen för att sjösätta båten och ge den, att han ger sig ut på vattnet. Ja, då kommer det 14 kapitlet. Där sjösätter Paulus gåvornas funktion och användning. Så det finns en gudomlig ordning här nedskriven. Kapitel 12. En uppräkning, kapitel 13, rodret, styrningen, kapitel 14, själva funktionen den sätter igång. Visserligen står inte alla gåvor uppräknade i kapitel 14, men han menar så i alla fall med de få som står uppräknade. Och det här är mycket intressant. För om vi går till Gamla testamentet och tittar på profeterna, så varenda profet hade ju som ett glödande kol framför sig till vilket de profeterade och om vilket de talade, nämligen Jesus. Det var som en eld. Allt vad de sa och vad de gjorde, det handlade om Jesus. Men när man tittar på deras formuleringar och framställningar så är de väldigt olika. Den ene profeten har ett ordval som fungerar på ett visst sätt. En annan profet har ett annat ordval men talar om samma sak, nämligen Jesus. Så de är helt olika. Och så fungerar gåvorna också. Och om man tänker på de fyra evangelisterna i Nya testamentet, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så talar ju de ju om samma sak allesammans, nämligen Jesus. Men tänk så olika beskrivningar de har. Matteus, han formulerar sig på ett visst sätt att Jesus är kungars kung och allt det här, och stora mellanmeningar mellan olika talen Jesus håller väver han in. Markus däremot, han läser mer som på en bilderbok, kvickt, snabbt så här. Strax händer det och strax händer det och strax sa Jesus det. Och Lukas beskriver mer människosonen, hur en fullkomlig människa ska fungera. Och Johannes har sina blickar uppåt det mesta. Han talar om himlen och kärleken och allt det här. De är så väldigt olika. Och det tyder ju på att det är äkta i grund och botten. Och med tanke på då gåvorna, dessa 9 gåvor, så står det ju i skriften tydligt att de ska prövas när någon profeterar. När någon har ett ord om att skilja mellan andar, någon uttyder och vad det kan vara, så ska de andra pröva det här och liksom känna efter, var det rätt? Eller var det lite sådär som man kunde ha i kanten, inte riktigt så bra? Ja, därför att människoanden är involverad i alla gåvorna, så har Guds ord sagt att det ska prövas. För varje person färgar av sig lite grann av framställningen när man använder gåvorna. Och det är helt rätt, så ska det vara. Så var det för profeterna, som jag sa, så är det för de fyra evangelisterna. De är olika. Och i församlingen får vi alltså profetera, vi får be till Gud för sjuka, vi får tala trons ord och mycket, mycket annat. Och det här ska prövas så att det blir rätt. Säga ja, amen till det. Är det något fel, då får vi lämna det därhen och låta det vara så länge. Men det här är en väldigt viktig sak. Att få låta andens gåvor flöda och vi får pröva dessa och de får tillväxa i antal. Gud delar ut det här i församlingen. Och då ställer jag frågan sist här nu. Hur ska vi få dessa gåvor? Ja, det trillar inte på hur som helst. Det rullar inte in en gåva, bara fångar den. Utan Paulus säger att dessa gåvor ska sökas. 14 kapitlet. Sök de andliga gåvorna och helst gåvan att profetera. Och gör man det med rätt motiv så kommer det här att bli till välsignelse på olika sätt. Vi har ju våra medfödda talanger på olika vis. Det är råmaterialet i en människa. Vi kan olika saker och sådär. Och när Gud lägger ner en andlig gåva i en person så kan ju faktiskt det här råmaterialet utvecklas och bli större och vidga sig för nya möjligheter i Guds rike. Till exempel, jag tar en sak bara ur tanken så här. En person som känner för att förmedla Guds tal till andra kan ju söka den gåvan att profetera. Och när Gud lägger ner en sån gåva hos en sån person så får ju Gud tala genom den gåvan. Och då utvecklas samtidigt den här talangen som är medfödd att vilja tala och kunna tala och förmedla budskap till omgivningen. Och till exempel en person som får vishetens gåva, när han eller hon får använda den tillräckligt länge, då blir personen nästan som vis i sig själv. Det är faktum. För Gud utvecklar råmaterialet genom att gåvorna fungerar gång på gång. Och på det viset bygger vi upp Guds församling och bygger upp varandra. Och vi utvidgar våra egna liv mer eller mindre. Så det är all orsak att bedja Gud om att få en andlig gåva. Bärandet av en andlig gåva kan också innebära en risk. Och då kanske du ryggar tillbaka och undrar, vad ska han säga nu? Är det en risk att bära en andlig gåva? I den mån det är så här att någon har profeterat i en församling och satt sig ner igen, så kanske vederbörande själv tänker, men ja, men var det här riktigt? Vad sa jag för någonting egentligen? Hur kan det här tas emot? och så blir det ett litet tvivel. Någon annan kanske gör en bedömning genom gåvan att skilja mellan andar och så gör ett uttalande. Och så tänker vederbörande efteråt, nej, vad sa jag nu? Gick jag för långt? Var det ett eget påhitt? Eller vad var det? Och så blir det lite tvivelsmål om det här var bra eller inte. Gjorde jag rätt där och där? Gjorde jag rätt när jag talade i tungor? Gjorde jag rätt när jag uttydde? Ja, och så vidare. Den där risken finns alltid för den som frambär någonting från Herren genom en andlig gåva. Tänk om det går lite snett. Men den risken får man ta. Och då säger jag så här att vara bärare av en andlig gåva, det handlar om risken att misslyckas för att kunna lyckas. Det kan ni tänka på. När vi mottager tal från Herren, om det är profetia eller det är kunskapens ord eller vad det kan vara så här, så är det högst begränsat. Jag tar en liten bild. Jag vet inte vad sjöarna heter här runt omkring Aneby, men det finns väl någon sjö i närheten. Och låt mig säga att den innehåller 1 miljon kubikmeter vatten. Och så får du uppdraget att gå och hämta vatten och då skickas du med ett litermått i handen för att hämta vatten i sjön och ge församlingen att dricka. Och så kommer du tillbaka och så undrar man, tar du inte med dig mer vatten än 1 liter? När det finns 1 miljon kubikmeter där borta. Och då måste vederbörande säga, mitt kärl rymmer inte mer än 1 liter. Men jag kan gå en gång till och hämta. Och så gör han eller hon det. Kommer med en ny liter vatten som serveras i församlingen. Och en tredje gång, en tredje liter. Och så håller det på så där. Alltså är gåvan, kärlet, begränsat. Det är ett styckverk. Du kan aldrig ta med dig mer ifrån denna väldiga sjö, mer än kärlet rymmer. Och så är det med en andlig gåva. Gud har en ocean av kunskap för varje plats, för varje människa. Och det är så ofantligt mycket i den här oceanen. Men du kan bara komma med ditt eget tomma kärl och fylla det där med lite grann. Ett styckverk, en profetia, ett trons ord. Och när du har tömt det där så måste du gå en gång till Gud och fyllas ifrån denna ocean. Med litermåttet ännu en gång. Gåvorna är ett styckverk, de är begränsade och du tar aldrig mer än vad ditt inre rymmer. Och eftersom det är styckverk så måste det prövas och kollas på det sättet under gudomliga former och i all kärlek. Det var det jag skulle vilja ha sagt här idag. Och de här gåvorna som Gud har gett, de får vi använda i församlingen och träna för att höra hans vilja och göra hans vilja. När jag tittar i Bibeln och i synnerhet apostlagärningarna så befinns det vara på det viset att de här andliga gåvorna användes för det mesta ute bland folk på gator och gränder och vägar. Det står inte så mycket i apostlagärningarna om att användes i församlingens gudstjänster. Det står där gör det, men inte så mycket, men ute bland folk. Och jag skulle vilja säga till oss så här, att låt oss träna oss och använda gåvorna när du har fått en sån i församlingen, i gudstjänsten. Och när du blir riktigt tränad i det här hörandet av Guds vilja, Guds tal, så kan du gå ut bland människor och där använda din gåva. Trons ord, profetiska tal och be för någon som är sjuk och så vidare. För att du har fått lära dig i församlingens gudstjänster och känna av hur det fungerar. Och därför tar man med sig lärdomen och rikedomen ut och så fungerar det också ute. Och på det viset sprider sig Guds rike bland människor. Gud välsigna oss alla. Gud välsigna er här i Aneby att brukas av Herren. Och sök gärna andens gåvor, som Paulus säger. Rätt vad det är så finns det någon gåva som blommar ut och man får höra och se och allt det där när Gud börjar verka. Det är en bra källa till kraft, till uppenbarelse i Guds församling. Amen. Herre, nu ber jag dig att du låter ditt ord få sjunka ner i varje hjärta, i varje sinne. Välsigna gudstjänsten i fortsättningen. Vi ber dig därom i Jesu namn. Amen.